Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är dags att summera IndyCar-säsongen 2021. Välkomna till Indypodden nummer 101 i ordningen. Det var ett fantastiskt underhållande år. Många vinnare svenskt med i titelfighten, både IndyCar och Indy Lights. Och det tycker jag, Jakob Fredriksson, mycket om. Och med mig har jag Ronny Larsson-Miles och Anna Andersson. Vad tycker ni om årets IndyCar och Indy Lights-säsonger?
Börjar du, Ronny? Jag måste fundera.
Max tre ord.
Ja, men då var det betydligt lättare.
Helt jävla briljant, ska man få säga så.
Ja, varför inte? Anna?
Jag tycker den var fantastisk, underhållande och överraskande.
Fair enough.
Men tre ord sa vi, fyra där de har räknat dit och.
Ja.
Det blir mer punchigt. Du kan sätta rubriker, du är ju journalist.
Jag tänkte inte ett och, jag tänkte ett litet o där liksom bara. Så det var inte ens ett ord, det var bara ett ljud.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är det godkänt då. Ja, men vi på hyfsat överens om att det var varit en kanonsäsong.
Ja, på produkten på banan har ju alltid varit det. Indy Lights-säsongen avslutades med en uppvisning av Linus Lundqvist i regnet från Mid-Ohio. Det jag har saknat är kanske lite kontroverser, men vi kommer väl in på lite sånt som vi kan spinna vidare på. Vi kan väl nämna det att Anna, du har ju pratat med Marcus Ericsson. Vi släpper den intervjun lite senare. Men vad fick du för intryck för en intervju med Marcus nu när han fått landa efter säsongen?
Min känsla är att han är väldigt nöjd med att han, som han själv säger, har fått ett genombrott. Samtidigt så är han inte alls nöjd, för han är inte nöjd med sin avslutning av säsongen. Och han är inte heller riktigt nöjd för att han inte har vunnit mästerskapet. Och det där pratade vi faktiskt väldigt mycket om, och tankarna inför nästa år och... Han avslöjade dessutom att det faktiskt är klart nu. Äntligen är det där förbannade kontraktet undertecknat.
Jag har inte varit orolig. Har ni varit oroliga?
Alltså tills någonting är skrivet så är man väl alltid lite sådär tveksam, tycker jag. För hur många gånger är det inte som att ett kontrakt liksom försvinner när det inte finns någon underskrift på det? Så att tills allting är färdigt. Och det som är lite, jag vet inte, jag ska säga läskigt, men det som är lite sådär... knixigt, svårt, det är ju att de skriver ju ofta, framförallt i IndyCar, flerårskontrakt, men i de här kontrakten så är det en massa saker som måste uppfyllas, saker som vi inte ser. Så även om det liksom står att det är kontrakt på tre år, så kan det vara så att det här måste vara uppfyllt och de här pengarna måste betalas och den här sponsorn och det här hitten och ditten och de här små detaljerna, och de där måste ju lösas efter varje säsong, och det är väl det som de har hållit på med här nu. De har hållit på ganska länge, så det kan ju inte varit helt enkelt.
Tänk om han inte hade haft den här säsongen som han har haft nu och inte hade fått det här genomslaget som han har fått det sista året. Frågan är vad du har haft Marcus Ericsson på i griden då, med tanke på att det blev varit lite, ja, det har suttit lite hårt inne då innan man får till alla delar i det här avtalet då.
Han är 2020. Nog väldigt nöjd med att han avslutade den här säsongen med två segrar. Han var inte helt nöjd med däremot att han slutade sexa och inte femma, att Colton Hart snodde den där placeringen. För sen får vi se vad vi får se. Colton Hart nästa år. Det är ju ganska intressant.
Det är en annan sak. Innan vi avhandlar veckans huvudämne, alltså hela säsongen 2021, så var det ju 2 veckor sedan vi hörde senast, och det har hänt en hel del på Silly Season. Bland annat Romain Grosjean klar för Andretti, och det är just Andretti-stallet det stormar om mest. i och med att de har ju så himla många förare och inte så många bilar. Och det är ju snack om att Kyle Kirkwood, Indy Lights-mästaren, han ska ju få köra IndyCar nästa år, men i en Andretti-bil där får han ju egentligen inte plats, om det inte råkar vara så att Colton Herta får annat för sig nästa år. Vad tror ni?
Ja, det vet vi inte. Det är faktiskt lite kul, för att vi hade en intervju med Mario Andretti. Det var väl du och jag, Jakob, som hade den i februari, början av mars. Och då avslöjade han ju för oss att de tänkte köpa ett FF-team, familjen Andretti, så fort det bara fanns ett till salu. Och det där pratade vi ganska länge om. Och nu i september, oktober, så är det ju många indicier som pratar för att faktiskt Sauber kan bli amerikanskt nästa år. Och det senaste snacket är ju då att Colton Herta, om han nu har rätt antal superlicenspoäng, ska dyka upp där till nästa år.
Mm. Sauber, alltså Alfa Romeo. Jag har också svårt för
det
att
är just,
inte säga Sauber
det är,
längre.
Det där teamet som håller till i Hinville, så kan vi väl säga då.
Ja, precis. Och Colton Herta vore ju klockren där, men han bor ju klockren i IndyCar också, för jag skulle gärna säga att han vinner ett IndyCar-mästerskap innan han drar vidare på andra äventyr. Ja, i alla fall, ska vi försöka gå igenom andra silly season-nyheter innan vi dyker i 2021 då?
Ja, som du nämnde, Jakob, förut, Kyle Kirkwood då. Han kommer ju som sagt köra nästa år, frågan är bara var, men Andretti är väl nära till hans där. Men vi har ju Devlin DeFrancesco också, som också var med och kommer för Indy Lights. Han är ju den som, kan man säga, den hetaste kandidaten till en av de här platserna i Andretti. Men klart, skulle Colton Herta sticka, så frågan är om de skulle ta in två stycken juniorer i det teamet.
Mm, det är det jag menar, borde. Varför inte?
Callum Mylott är i alla fall klar för en full säsong för Hunkos Racing då.
Mm, det blir fint det med en Formel 2-meriterad förare. Och sen har vi Simon Pagenaud som gör Helio Castroneves sällskap i Meyer Shank Racing. Jack Harvey är äntligen klar för Rahal Lettman-Lanigan. Bil nummer 45, alltså den nya bilen, den som Ferrucci, Lundgård och Askew har kört i år, inte bil nummer 30 som Takuma Sato rattat. Sato kommer gå vidare, så frågan är nu vem som tar över just den bilen som Sato hållit varm de senaste åren. Och,
ja. Jag trodde att Takuma Sato skulle tacka för saken nu då och dra sig ur IndyCar, men nu ryktas ju han är inte borträknad för IndyCar, för det han kan ju ta över Roman Grosjeans styrning i Dale Coyne i de senaste ryktena.
Mm. Också Honda-stall, så det skulle ju passa Sato perfekt. Och sen Dale Coyne Racing, så det är fler rykten som kretsar kring det här stallet. Jimmy Vassers IndyCar-stall, som ja, han har hållit i några stycken sedan hans förarkarriär tog slut. Vassers Salvan i alla fall, varit partner med Coyne. Det sägs att det är Lights-teamet HMD Motorsport som aspirerar på att ta över den platsen som Vassers Salvan hållit varma. Vilket i så fall bäddar för Indy Lights 2-an. Det vill säga David Malukas, Linus Lundqvists stallkamrat. Och Malukas har ju hållit jättehög nivå hela året, så skulle också passa bra som en IndyCar rookie 2022.
Men de som tänker då att kanske Linus Lundqvist borde också kunna vara aspirera på en plats där, i och med att han i HMD har en association till HMD där. Men det känns väl ändå som att David Malukas, det är ju ändå pappan hans som håller i det teamet, så att det är väl han som är först. Han har bra backning.
Mm, precis.
Det har varit många förare som har kört för Dale Coyne Racing i år. Det är ju även Cody Ware och Rick Wares son. Det är mycket söner.
Mm.
Ryan Norman också så. Men tror ni att de kommer komma tillbaka?
Cody Ware så, i så fall. Det är sonen i familjen och han kör mycket racerbilar, varm i kläderna. Men kanske hans hjärta ligger närmare NASCAR än vad gör IndyCar. Så låt se. Ifall det krävs ett inhopp någonstans, så tror jag att Cody Ware ligger nära.
Sen är ju frågan också om till exempel Carlin kommer vara tillbaka nästa år. Det har ju varit lite rykten om att de eventuellt ska sälja sina bilar eller sin bil och kanske till och med redan har det. Indy Lights-teamet kanske inte heller fortsätter i sin befintliga form. Men det kan ju bli så att Carlin blir en sånt kallat då, inte ett eget team, utan blir alltså typ jobba tillsammans med ett annat team då och blir motsvarande Rick Ware Racing för något annat team. Och, sådär. Och då är frågan, vad innebär det med för Max Chilton till exempel, som är väldigt kopplad till Carlin just?
Jo, precis. Och sen så har vi ju en massa andra förare som inte har något klart för nästa år, som Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe, Sebastian Bourdais vill nog fortsätta med Foyt, men han ska köra IMSA på heltid nästa år i alla fall. Sen Tatiana Calderon testar för Foyt. Connor Daly har ju kört siffror till varenda stall på griden vid något tillfälle. Kommer Ed Carpenter fortsätta? Är Ed Jones ens välkommen på IndyCar-griden nästa år? Sen Dalton Kellett, Oliver Askew, Linus Lundqvist förstås. Så det finns 35 bra IndyCar-förare idag.
Men du, hörni, har ni hört någonting om Beth Pereira och hennes satsning som skulle dra igång ordentligt till nästa år?
Nej, det är det vi inte har. Men vi vet ju att det inte satt stopp någonstans. Så ambitionerna kvarstår säkerligen.
Jag trodde att det skulle hända någonting mer mot slutet av säsongen. Och det har ju ni varit inne på också. Men tystnad är ju aldrig bra. Det är ju totalt tystnad där. Men de kanske jobbar först och snackar sen. Det känns som att det är också Beth Paredes stil, tycker jag. Det är många som pratar först och kanske inte levererar.
Det är också Roger Penskes modus operandi. Han är inte flashig, utan han får fixar fram resultaten först.
Ja, men då får vi väl lita på Roger Penske då.
Det gör jag.
Men vi har väl anledning att återkomma till Silly Season lite framöver, vad det lider här lite framöver, när vi har lite mer konkret på bordet.
Yes.
2021 då?
Vad hände?
Ja, Alex Palou gick och avgick med segern. Det var ju väldigt oväntat.
Blixt från klar himmel. Och precis lika snabbt tyckte jag att IndyCar-säsongen gick över. Men, oj, vilken ända ska vi börja? Ska vi börja då med Alex Palou? Vad var det som hände och vad ledde fram till att han inte bara vann premiären, inte bara var den som vann flest lopp, utan han avgick med hela mästerskapet? Varför?
Du klargjorde det förra veckan ju. Eller för 2 veckor sedan. Att han utdixade Dixon. Men han gjorde ju det som Scott Dixon är absolut bäst på. Han höll en otroligt hög lägsta nivå. Plus att killen verkar inte ha en enda nerv i hela kroppen. Stencool. Mm. Det var väl det som hände. Förutom att då Chip Ganassi ställde och såg till att han hade en riktigt bra bil. För det måste man ändå säga, att det som de har levererat i material den här säsongen är ju faktiskt imponerande. Med tanke på Palou, Dixon och Marcus.
Och tar du till exempel Pat O'Ward då, så kan man säga att det, hans säsong har ju spolerats av att de inte var lika jämna i teamet så som Ganassi levererade.
Mm. De har ju varit hela, men där har ju alltså Felix i all ära, men han har ju fullständigt varit ur form. Det är inte ens att man kan stava till det ordet i år. Hans säsong har ju varit rent ut sagt bedrövlig. Och ser man då ett team som har 3 bilar topp 6, och i det andra teamet då så har vi en bil topp och en annan bil som är ner och sladdar någonstans där han nog i sina vildaste mardrömmar inte trodde att han skulle vara inför säsongen, så är det klart att det gör en viss skillnad. Och alltså jag måste säga att jag faktiskt är imponerad över det som Chip Ganassi Racing levererar i år, och på den höga lägsta nivå som Palou har haft och den styrka som man ändå visat både i kval och i race. Han har liksom alltid funnits där, alltid smugit med, aldrig liksom på något sätt, vad jag kan minnas i alla fall, riktigt gjort bort sig, utan man liksom kan vara säker på att han är bara där liksom.
Men ända sedan Indy-poddens början, eller i alla fall kanske efter 4 lopp från efter säsongen 2020, har vi skojat om, är Scott Dixon på dekis? För liksom första loppet som han inte vann förra säsongen, då skojade vi om att han är slut nu. Men är han det? Har han nu mött sin överman i Alex Palou?
Det är lite orättvist där, för ser man de sista racen här, vad blev han de 2 sista avslutande racen?
Portland 3, Laguna Seca 8, Long Beach 2.
Och vi säger, hade vi väntat och vi säger att Marcus Ericsson hade avslutat med en 3:e plats, en 8:e plats och en 2:a plats. Då hade man ju varit, det hade varit halleluja. Mm. Samma sak med Felix Rosenqvist liksom. Ja. Så att det är lite samma sak med Scott Dixon som man jämför Lewis Hamilton i Formel 1 till exempel. Han måste ju plocka ner månen och göra lite till liksom Lewis Hamilton för att kunna få bli driver of the day. Han blir ju aldrig det liksom, och för att få en tumme upp eller vad som helst liksom, eller toppbetyg. Han har en väldigt hög nivå som alla förväntar sig liksom. Samma sak är lite med Scott Dixon tror jag här nu. Så när han för första gången på 20 år typ, inte slå sin teamkamrat, så säger man, så tänker man ju onekligen på det här sättet som vi spekulerar i här nu liksom. Har han pikat nu? Är det över nu? Men han har ju levererade ju en stark avslutning också. Det var bara ett andra var lite vassare.
Alltså, han är ju inte slut. Han kommer antagligen vara sjukt taggad till nästa år. Ja. Det känns ju som att det är inte bara taggtråd han kommer att köka fram till dess, utan han kommer ju inte acceptera det där en gång till.
Ja. Kan detta vara möjligtvis det bästa som kan hända Scott Dixons IndyCar-karriär egentligen? Det som händer nu i år. Att det inte är så att men det är Joseph Newgarden i ett annat team som utmanar honom i mästerskapet och vinner mästerskapet, utan det är faktiskt en förare i hans eget team som slår honom och är på vippen att få stryk av även den andra föraren och på så sätt blir den tredje i teamet.
Alltså han måste ju bestämma sig. Antingen så tycker han att det är okej att ligga och inte vinna och inte vara bäst i teamet. Men tycker han det? Antagligen inte. Men då måste han ju då inse att då måste han göra mer och betydligt mer än vad han har gjort. Och då är ju frågan, när man är plus 40, hur gör man då? Då kan man ju inte mesa, utan antingen så får man ju verkligen göra allt och lite till och lyckas. Och sen kan man säga tack och hej, nu är jag klar. Men det är svårt att tänka mig att han gör det innan han känner att han verkligen är klar.
Tvåa i mästerskapet blev ju Joseph Newgarden till slut efter många om och men. Och avslutade väl också med flaggan i topp. Han var ju på ett lysande humör under säsongsavslutningen där. Och klart, han är ju inte nöjd att bli tvåa i mästerskapet, men får den känslan av att han går in i 2022 lika taggad som Dixon är på att visa att det här bara var en engångsföreteelse, att en sån ungdom som Palou går och vinner.
Ja, men det är ju en tvågångsföreteelse höll jag på att säga, eftersom han var två. Han var två i fjol också, va? Så att det där kan ju inte vara nöjd med.
Nej, men han hade ju nog ändå högsta nivån av alla i år ändå. 4 pole positions, 2 segrar, gäng andra platser, det ser jag alltid. Men han hade ju fler bottennapp än någon annan av dem i toppen. Fler bottennapp än Dixon, fler bottennapp än definitivt Palou. Och börjar ju med den här kraschen på Barber, där han utlöser en stor kedjereaktion på första varvet. Och sen bottennapp hela Indianapolis 500. 12 i mål efter kvalat 21. Ingenting gick ju Penskes väg på Indy 500. Och sen, han höll ju på att vinna Elkhart Lake, men elektroniktrasslarna kommer 21 i mål där. Och sen bara en 10:e plats i Nashville där han hade taggat så mycket för ett lopp i hemmastaden. Så Newgarden och Herta har ju haft högre högsta nivåer, men om Herta har kladdat bort mer resultat så har Newgarden också haft mer motgångar ändå, skulle jag påstå.
Men alltså det är ju alltid så här. Det är ju inte den som har högsta nivå som vinner ett mästerskap, utan det är ju den som har högst lägsta nivå. Svårare än så är det ju inte.
Har det varit några avgörande situationer, vändpunkter under året som ni kunde sätta fingret på att där var nog den avgörande faktorn egentligen?
Alltså någonstans så känner jag att Indy 500, vilket ingen har liksom, i och med att det inte var någon av titelkandidaterna som plockade hem det här fantastiska racet, utan det var något helt annat. För annars är det ju så naturligt att vinner man den så plockar man ju dubbla poäng och då har man kommit så himla långt i jakten mot mästerskap. Men nu var det ju helt off. En förare som inte ens kör en hel säsong som vann det där. Så det fick liksom ingen utslags... Det betydde inte så mycket som det normalt sett gör under ett mästerskap. Och därför kan jag tycka att det hade faktiskt en avgörande betydelse.
Men jag skulle ändå inte riktigt hålla med Anna där med att Indy 500 betyder mindre än vanligtvis. För bakom Castroneves fann vi Alex Palou på en andra plats. Patricio Ward kom 4 där. Så jag tror Indy 500 ändå var viktigt, för det här som Palou och Award för den delen verkligen presenterade sig som mästerskapskombatanter. Vid den här tiden av säsongen, slutet av maj, så tror jag att ingen av oss riktigt i hjärtat trodde på att Alex Palou skulle fortsätta leda Ganassi-stallet. Men han var ju långt före någon annan Ganassi-förare på Indy 500. Dixon kom bara i mål på en 17 där och Marcus harvade fram en 11 plats. Men Palou var ju, körde ju som en veteran mot den värsta veteranen av dem alla, som då vann med mindre än en halv sekund. Så här någonstans börjar det verkligen se ut som att det här med året kommer att stå mellan Alex Palou och Patricio Ward. Så Indy 500 blir väldigt viktigt på det sättet, skulle jag vilja hävda.
Mm, men jag tycker ändå att hade nu Herta eller Dixon eller Newgarden vunnit Indy 500, då hade hela säsongen sett annorlunda ut.
Eftersom Dixon var ju, ja, han ledde väl mästerskapet där i början efter att det hade gått väldigt bra i Texas där han vann, tog sin enda seger på året i Texas. Men efter Indy 500 så var det Palou som ledde för Dixon, sen var ju Ward på tredje plats i mästerskapet där när de hade 37 poäng mellan de tre. Så där någonstans så såg det verkligen ut som att de här två unga grabbarna, de är verkligen i hög form nu. Medan Dixons form där började halka efter lite. Och Pagano var ju fyra mästerskap vid den här punkten efter tredjeplatsen på Indy 500. Men han var ju osynlig resten av året. Och Weeke tappade och Newgarden hade ju inte riktigt hämtat hem den kassaöppningen på Barber och var sexa vid den här punkten. Indy 500 är oavsett vad väldigt, väldigt viktigt.
Men om Chip Ganassi Racing var det teamet man skulle slå i år, så hade vi å andra sidan då Andretti.
Mm.
Återigen en bedrövlig första halva av säsongen.
Mm.
Vi hade ett Penske som var ingenstans under, åtminstone inte under kvalet till Indy 500. Du var inne på att Joseph Newgarden hade svårt. Alltså Will Power höll på att missa att hamna bland 33 som faktiskt fick köra Indy 500.
Mm, det var ett av årets VTF-moments.
Ja, vi börjar rada upp några sådana. Vi har lite nomineringar här sen i Indiepodden Awards som vi ska dra om en liten stund här. Vilka är de största tummarna upp och tummarna ner i år, tycker ni?
Största tummen upp är ju Alex Palou. Det tycker jag ju är helt ut. Det finns inget snack om saken alltså.
Jag sa ju i januari redan, eller kanske redan i slutet av förra året, att Patricio Ward skulle vara mästare i år. Och jag höll fast vid det fram till Long Beach då. Och jag skulle nog ändå säga att han får den största tummen upp i år, eftersom vi har sagt hur hög lägstanivå hela Ganassi-stallet hade. Men McLaren-stallet bevisligen hade väldigt låg lägstanivå. Och Patricio Ward lyckades få så många så mycket medflyt ändå när bilen verkligen verkade rätt skev i många tillfällen. Och det visade sig lite för många gånger just mot slutet av året när Felix faktiskt hittade farten och började kvala ut och Ward regelbundet var snabbare på träningarna. Och då blev uppförsbacken lite för brant för Ward. Men han kämpade så otroligt tappert hela året och han gjorde några fantastiska omkörningar och fina resultat. Särskilt segern på Detroit var ju spektakulär. Så jag ska nog ge största tummen upp till Patricio Ward i år.
Alltså, så tycker jag en annan tumme är faktiskt Marcus. Det går inte att komma ifrån. Alltså, det här tycker jag ändå är hans genombrott. Han har ju haft enorma problem med det mesta under så lång tid.
Håller helt och hållet med där. Och vi har pratat, naturligt har det blivit så att man har pratat mycket om Marcus under hela året där. Och det har varit intressant också att höra honom i racekommentarerna han haft i podden. Nu känns verkligen självförtroendet han har genuint rakt igenom. Alltså han kommer inte nöja sig med någonting annat än mästerskapsseger nästa år. Och bara göra den resan från att ha varit det så kallade make it or break it året för Marcus Ericsson, så är det ju så att han har fått extremt mycket tv-tid kan man säga. Och vilket är naturligt med tanke på att han har varit med där uppe och fightat så pass mycket då. Jag tänker en annan före, Romain Grosjean har ju ändå snott rampljuset lite i år. Även om han har haft en säsong som har varit upp och ner, så har det någon form av kombination mellan hans entusiasm över att vara i IndyCar och det är såklart att han har kört Formel 1 då och har blixat till rejält många gånger, har gjort att han har blivit en av de stora snackisarna i år också. Har han gjort en godkänd rookiesäsong, tycker ni?
Tycker jag absolut att han har gjort. Med tanke på vad han var med om förra hösten så känns det som att vi ska vara glada att han överhuvudtaget sitter i racerbil igen.
Jag gillar ju att vara hård mot folk. Och jo visst.
När då?
Alltså, pole position i sitt tredje lopp och sen tre pallplatser under säsongen. Men så fortfarande lite för mycket krascher för Romain Grosjean och han är ju inte yngst, han är väl runt 35 va? Och jag tror inte att han kommer någonsin träna bort det här att inte krascha så mycket. Takuma Sato är också en vilding som är nästan 10 år äldre. Så det oroar mig lite om han ska vara med och slåss om mästerskap. Sato har ju vunnit Indy 500 ett par gånger och några andra lopp har han vunnit Long Beach. Men om Grosjean ska faktiskt vara med och slåss om mästerskapet, då måste han, ja, nu är det dags att ta bort kraschandet. För 3 lopp bröt han i år på grund av olyckor och sen så var det lite annat. Portland, ja, 4 lopp fick han ju skrotade i och med lite krascher och sen några andra inte jättebra resultat. Så jag, visst, bra toppar, roligt att se honom, roligt att se hans attityd, men fortfarande färre krascher. Tack.
Fast det var ju faktiskt inte det som var frågan. Frågan var ju att man hade gjort en okej debutsäsong.
Ja, jag vet inte. Jag kan inte svara på den här frågan rakt av. Jag menar, om vi tittar på den andra rookien då, som varit mycket snack om och faktiskt skulle slå som rook of the year-titeln och var meningen att ta ut den på förhand, Scott McLaughlin. McLaughlin har ju varit åt andra hållet. Han har ju inte haft jättehöga toppar, en andra plats, lite småturligt i Texas. Men inte spektakulär. Och jag vet inte vad jag skulle föredra själv. Vill jag vara spektakulär men göra bort mig lite för ofta, eller ospektakulär och lite tråkig? Jag vet inte.
Jag tror inte att det är någon av de där grabbarna som kommer att vinna något mästerskap, så att då är det väl roligare att synas någon gång emellanåt, så blir sponsorerna glada i alla fall.
Fair enough, det är en bra poäng.
Inte om du frågar Roger Penske till exempel, så är det väl som så att Scott McLaughlin är den som kommer vinna mästerskapet till slut. Frågan är bara, har han åren på sin sida? Hur gammal är han? Är han 28 eller 29?
Det är ju ingenting.
Det är ju typ 30 år kvar i IndyCar innan han. Så han har ju bevisligen åren på sin sida. Då. Han kommer ge honom en eller två säsonger till. Då är jag lite mer tveksam eventuellt till Roman Grosjean. Men det ska bli kul att se honom här nu i ett toppteam nästa år och se om han kan polera bort lite av den här järnfjärten han slår till med ibland. Till exempel då, vi tar Laguna Seca då, var rent entusiasm, så han höll ju på att plocka bort både sig själv och Jimmy Johnson till exempel i Karlskruven där det var helt, det bara brinner till i huvudet på honom liksom. Han hittar inte riktigt den här lagom nivån någon gång, men är man i ett toppteam och börjar leverera riktigt bra från första början, så kanske han, det var kul att se en Romain Grosjean som har någonting att köra för och se vad det gör med honom.
Och det kommer han att ha med DOL-styrningen hos Andretti, och den är ju, det är ju bara en enda som har haft den innan, det är ju Ryan Hunter-Reay som var där i 12 år, och nu är stora mantlar att axla för Romain Grosjean där.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det du var inne på, Jakob, om Felix Rosenqvist, hur han har ju haft, ja, katastrofal säsong rent resultatmässigt. Men de här tendenserna han visade mot slutet av säsongen, just att han slog Pat O'Ward i kval, han var snabbare än honom vid många tillfällen. Anna, är det verkligen så svart som det verkar?
Det där är ju en klurig fråga. För att resultaten har ju faktiskt varit bedrövliga. Men jag tror ju faktiskt att det är så att den här bilen som de kör, den har ju absolut inte funkat för Felix. Han har ju försökt att fixa till den på ett sätt så att den funkar för honom. Men det är ju inte så himla mycket du kan göra med en IndyCar-bil för att utveckla den under säsongen. Och den bilen har ju Pat O'Ward tydligt kommit betydligt bättre överens om han är, eller överens med. Han är ju en helt annan typ av förare. Alltså han är en mycket aggressivare förare och han känns ju lite liksom också, det är topp eller flopp i hela hans sätt att vara där. Och där tror jag nog att för Felix del så är det ju, alltså ny säsong. Alltså du måste fixa till. Han kom till teamet den här säsongen och så mycket, mycket jobb har han inte kunnat göra inför. Och han måste ju göra det jobbet och göra det nu. Och inte liksom tre race in på nästa säsong, för då är det för sent. Så jag skulle säga att det är det som är. Sen så, alltså ibland så har man ju en jävla skitsäsong. Det är ju inte konstigt. Så är det väl många av oss som har haft på jobbet också. Det blir...
Nej, och Felix Rosenqvist har ju faktiskt haft för vana att inte ha så många skitsäsonger, utan han har levererat var han än har varit egentligen. Och ja, det ska bli väldigt kul att se honom vända på det här till nästa år. Och som du säger, Anna, så de kommer inte ligga på latsidan där, och jag tror Felix kommer inte nöja sig med att ha ett år till med den här typen av svårkörd bil. Så jag tror de har mycket att jobba på, och de verkar ha insikten också i att de kommer att behöva rätta till det här. Nu är det som så att vi, Anna, du har pratat med Marcus Ericsson redan, och det ska vi lyssna på i nästa vecka. Jakob, jag vet att du har en intervju på gång med Felix, så vi kommer ju få höra lite mer av detta från hans perspektiv också här nu efter säsongen.
Mm, ska bli intressant.
Mm. Sen så tycker jag man ska tillägga här också att Marcus hade ju inte varit där han är idag om inte han hade haft de här skräpsäsongerna med alldeles för dåligt material i Formel 1 och hela tiden bestämt sig för att aldrig ge upp. Mm. För han hade aldrig utvecklats på det sättet som han har gjort om han hade gett upp någonstans på vägen. För det handlar ju om vad man gör av en sån där skitsäsong. För någon gång så går det jobbigt, går det kast liksom. Och någon gång, och man vet ju aldrig när det vänder. Och det är det som är nästan det tuffaste. För man måste ju hela tiden jobba vidare som om det vänder någon gång. Fast man vet ju inte om det vänder om 3 dagar eller 7 år.
Ja, bara för att jag gillar lite historiska fakta så kan jag bara dra hur det gick för Paul Tracy. Ni känner till honom, va? Ja, vann 31 lopp och stod som mästare 2003. Paul Tracy kunde varva verkligen så här toppsäsonger. 97 så vann han 3 lopp, kom 5 mästerskapet. 98 kom han på 13:e, 99 kom han 3:a. Sen 2001 kom han på 14:e, 2002 11 och sen 2003 så vann han mästerskapet. Så det är andra förare som har vänt liknande situationer som Felix Rosenqvist ligger i tidigare. Så hoppas bara att han bounces back ordentligt.
Jag är rätt övertygad om att han kommer göra det.
Han har ju köpt en ny racingrigg i Monaco där nu, så han kommer väl köra, han kommer inte göra annat än att förbereda sig och köra och köra och köra. Träna, köra. Vad tror ni om Colton? Vad säger ni om Colton Hurtas avslutning av säsongen då?
Ja, jag pratade med Marcus om just det. Han var inte riktigt nöjd.
var han imponerad då?
Alltså det var nämligen så här att när det var... Ja, det måste ha varit i augusti när det var dags att bli sluttamp i IndyCar, så hade jag ett samtal med Marcus och då så sa han det. Nej, men femteplatsen är säkrad. Det finns liksom, det är för långt, sjätteplatsen, det är så långt upp till mig nu, så jag är minst 5:a. Jag är minst 5:a i år.
Ja,
jag är minst 5:a. Mm, visst. Och sen kom, så jag var ju tvungen att påminna honom det då när vi pratades vid. Och då så sa han, det var inga fina ord som kom. Så du får klippa lite där, Jakob.
Ja.
Nej, men Colton Hurta gör ju en jättebra avslutning. Alltså, att sluta med 2 segrar. Det känns ju nästan som att slutar man med 2 segrar så börjar man med nästa år och sen så är man på rätt spår.
Det var så nära att han kladdade bort segern i Long Beach ändå när han kraschade på kvalet och bara kval in 14:e när han borde starta på pole. Sen så gör han ju en fantastisk uppkörning och defilerar nästan hem segern. Och det är ju väldigt symptomatiskt för Hurtas år. Det är liksom 2 22:a platser, en krasch i Nashville som där han ändå klassificerades på 19:e, så bättre än några andra lopp. Och sen Mid-Ohio där depåstoppen bara var total katastrof, den blev 13:e. Gateway bryter han med tekniska problem, det gör han även i Texas, och Indy 500 var han ingenstans vid en 16:e plats där efter kvala 2. Så det är verkligen upp och ner för Hurta. Bäst kvalsnitt med råge av alla i fältet, men han har en hel del att uträtta fortfarande i IndyCar.
Jo, men alltså, han är född år 2000.
Ja.
Påminner den killen om någon annan kille som slåss om mästartitel i en annan motorsport just nu, eller? alltså han har ju tid på sig. Max Verstappen när han var 17, 18, 19, 20, alltså hur många missar gjorde inte han?
Mm.
Någonstans så måste du lära dig. Har du inte fått lära dig innan du kommer upp i kungaklassen så får du ju lära dig där.
Det är sant.
Så att alltså han i fasen Dixon hade kunnat vara farsa till den här killen.
Det... Jag har riktigt vägen att Dixon är farsa till den här killen.
Ja, men det syns väl, gör inte det? Nej, men alltså det jag menar är ju att han har ju väldigt mycket, men det han inte har är erfarenhet. Och det är helt okej när man är 21.
Mm.
Ja, han har ju nästan visat prov på högsta nivå.
Mm.
Alltså det var ju en fröjd att se honom i Nashville. Det var ju nästan övermänskligt hur han kunde bända den bilen runt gatorna där och just se den. Man kan nästan se i det racet, om jag tar Nashville då, kanske orättvist och lyfta fram det racet då, men han var ju så otroligt dominant hela helgen där, men man kunde nästan känna det under racet ju fler, alltså allt eftersom racet var, att han kom inte ta målflagg den här gossen.
Mm. Ja, men det är en, vi sa, jag och Gerge pratade ju om att det var lite Senna 88 vibbar med just det, lite nedtonat och det i Long Beach, men där var det också en bana där han hade det lättare för sig att köra om. I Nashville så den enda nya banan på året var en väldigt stökigt lopp, stökigaste på hela säsongen, och det var många som var ute på hal is, inklusive de allra snabbaste. Och Herta ville ju lite för mycket på en bana där man borde tagit ett läroår hela bunten, men nu var det ingen som gjorde det istället. Så han är spektakulär, men när det väl sitter för honom så är det en fröjd att se verkligen. Det är en fantastisk förare, Colton Herta.
Mm. Får vi se vad vi får se om nästa år.
Mm.
Jag är lite sugen på att se om i Formel 1. Vad kul det hade varit. Då hade jag hållit på honom.
Ja, jo, jag med.
Jag säger ingenting där.
Ska vi landa i årets upplag av Indupodden Awards då? Ska vi köra lite en vignett på det kanske? Vi har ju några kategorier, Jakob och Anna. Vi har bland annat årets omkörning, årets dundertabbe, årets frisyr. Kör väl en liten comeback i år också kanske. En kategori vi inte har, det är årets race. Men vi kanske ska bara så här, kolla läget så. Hade ni något favoritrace i år?
Indy 500.
Den är ganska tagen.
Så då var det avgående. Jag trodde faktiskt något av oss skulle säga Nashville ändå.
Nej, det finns inget mer att säga. Det var årets race. Punkt, färdigt. Slut.
Bang på.
Du har gjort lite nomineringar, Jakob.
Ja, jag tog mig den äran att bestämma egentligen vilka ni ska bestämma är årets omkörning, kan vi börja med. Då nominerar jag Patricio Ward på Joseph Newgarden i andra loppet på Detroit. Sen har vi Romain Grosjean på i princip halva fältet, Gateway. Lite olika varianter på omkörningar, men det var ju särskilt populärt på utsidan in i kurva 3. Var väldigt snyggt av en så oerfaren på val. Och sen Scott McLaughlin på Max Chilton i Nashville. Ni vet när han får ett jättekast på överbron in i inbromsningen där nere i nedförsbacken. Och det är så nära att han vänder runt bilen, men istället kör han faktiskt om Max Chilton där. Så vad tycker ni?
Klassiskt kodbrun ögonblick alltså.
Mm.
Mm. Kan du dra lite mer detaljer kring Award på Newgarden i Detroit bara? Vilken var det?
Tre var kvar. Omstart. Newgarden i och för sig på gamla däck. Award på nya, men hade kört upp sig från 16:e plats på griden i ett lopp. Det var ganska få gulflaggor. Bättre hårda däck och de stöter ihop lite på den här bakrakan som inte är rak, och Award tar sig till slut förbi.
Jag gillar Grosjean för bredden i hans omkörningsregister.
Jag väljer Scott McLaughlins omkörning för att inte heller min byxa var ren efter den omkörningen. Så jag går på wow-faktor där faktiskt.
Okej, då är jag utslagsrösten här. Nej, jag måste gå med McLaughlin där. Bara just för otroligt spektakulärt. Och visar hur svårt det kan vara att hantera en IndyCar-bil, bara sådär. Jag vill inte bara rösta på Award hela tiden, utan den här gången så ska Scott McLaughlin gjorde årets omkörning. Det var inte som man hade planerat, men fantastiskt häftig i alla fall.
Ja, det är kul att man lyckas någon gång med någonting som man inte planerat.
Mm, exakt.
Vi kanske ska lägga ut de här nomineringarna i våra sociala medier sen, så att lyssnarna också kan tycka till och se om vi hade tyckt rätt eller fel i det här.
Bra idé. Och apropå saker man inte planerat, årets dundertabbe. Vi har ju Rinus Vicky på Gateway där han slår ut inte bara Alex Palou utan även Scott Dixon. Alex Palou berättade för oss i podden hur irriterad han var efter den olyckan. Sen har vi finalen på Long Beach där Ed Jones, fortfarande besviken på det ögonblicket, stöter till Patricio Ward i hårnålen och mästerskapet är typ avgjort därmed. Och sen Will Power i Nashville, han körde ju på inte bara Simon Pagenaud utan även Scott McLaughlin där. Och det är ju inte jättebra att köra på en stallkamrat i ett lopp, men att köra på två stycken, då får man nog en utskällning av chefen. Vad säger ni?
Power, power, power.
Nej, men jag måste säga Ed Jones på Award i Long Beach då, för den hade, dels var det så avgörande för mästerskapet och dels att bara försöka sig på en omkörning där är idiotiskt. Och han höll faktiskt på att plocka med sig Alex Palou också där, så att men jag går på Ed Jones där.
Fast då hade det varit en fullträff annars då.
Ja, det hade varit jackpot då. Men då, till och med det misslyckades här med.
Ja, nu har jag hamnat i en situation där jag utslagsrösten igen. Men jag var nog bara på grund av rent slapstick-värde så ger jag nog Will Power min röst här.
Mm. Yes!
Ja, det har ju... Det är också någonting som är lite typiskt Will Power. Han gör konstiga saker ibland. Han fick ju vinna ett lopp ett par lopp senare. Men aj, aj, aj. Sånt där är inte respektabelt.
Jag tror inte han bryr sig om det faktiskt.
Nej, han skrev ju på ett kontrakt för två nästa säsonger. Så då kunde han göra allt han ville. Men årets frisyr då?
Där har vi väl två egentligen. Colton Herta vet ju, Jakob, att du är svag för. Vi har ju också den snabbaste frisyren på griden. Det är ju Connor Dailys hockeyfrilla.
Ja, men den hockeyfrillan, den måste ju vinna.
Det här är väl ganska taget, va?
Ja, jag är Connor Daly, såklart.
Ja, Connor Daly.
Då klubbar vi igenom det.
Yes.
Aha. Men om vi tar årets uppkörning då, lite mer racingrelaterat igen. Vi har Colton Herta i Long Beach. Vad var det han kom ifrån för position där när han körde upp sig?
14 plats.
Just det. Vi har ju Marcus Ericsson i Nashville såklart. Där han först körde upp sig ungefär 20 meter upp i luften innan han kraschade tillbaka och hamnade längst bak. Och sen körde upp sig och vann då såklart. Och så har vi Pat O'Ward i Detroit i race 2 där. Och vad startade han från för position där? Eller vad var han när han var så längst bak?
16 plats vid starten.
Mm. Jag röstar på Marcus.
Jag gör inte det. Bara det att Marcus depåstrategi var ju sättet han vann det loppet på. Det följer honom helt i händerna. Medan Colton Herta Long Beach, han körde ju upp sig på banan och det tycker jag är värt väldigt mycket i när man ska utse årets uppkörning.
Ja, Marcus körde ju upp sig i luften. It's a plane!
Ja, men det var inte heller med flit. Så ibland händer det bra saker även om man inte har planerat, som jag varit inne på. Men jag tycker Hertas planerade uppkörning var årets bästa.
Ja, då får jag utslagsrösten. Och då faktiskt... tänker jag så här att det är ett teamarbete där. Det är en lagsport där, så att uppkörningen handlar ju även om att ta plats i depån och förvalta de omständigheterna. Så att jag röstar också på Marcus Ericsson i det här fallet.
Yes! Ha! Två vinster!
Så bra! Vi ska väl säga lite någonting om vad kan årets krasch ha varit. Och då menar vi förstås inte mest G-krafter eller någon som skadar sig förstås, utan en krasch som har gjort störst konsekvenser för någon förare. Eller där det har varit mest dramatiskt kanske. Så starten i andra Texas-loppet när Connor Daly faktiskt slår runt funderar jag på. Är den viktigaste av de olyckor som har hänt på banan. Starten i Portland där det ser ut som att Ward får gräddfil men när Palou och Dixon är av banan. Och sen Graham Rahal på Indy 500 tappar hjul på väg ut ur depån när han ser ut att komma ut i ledning. Alla de här tre har jag valt att diskutera lite eftersom de säger en del om IndyCar-sporten totalt, i stort, i modern tid. Starten i Texas eftersom Daly sa ju efteråt det är för mycket startkrascher i IndyCar just nu. Och det kan jag hålla med om. Starten i Portland, det var ju lite lustigt mest, men det var lite problematiskt sen när man skulle rätta till ledet. Och sen kraschen på som Graham Rahal hade på Indy 500, det var den enda kraschen som liksom skedde hela loppet. Så det betyder att mycket startkrascher, men sen blir det väldigt disciplinerat under själva loppen, vilket är en bra sak för IndyCar i år. Vad tycker ni om det här?
Jag skulle nog säga Connor Daly på Texas ändå. Och det är inte bara för att han slog runt och att det var, som du pratade om, det här, det är lite symptomatiskt för IndyCar nu att det måste vara bättre disciplin på det. Men det var ju när han tog av sig hjälmen så var hockeyfrian lika fantastisk som den var även med hjälmfrisyr. Så jag tycker att där hade han mig då. Så att jag måste ändå säga att det var många wow-faktorer med den kraschen. Så att jag röstar på Connor Daly i Texas.
Jag känner att du är väldigt duktig där, Jakob, på att göra årets krasch till någonting väldigt djupt.
Mm-hmm.
Som man kan diskutera igenom in i minsta detalj. Jag blir mest förbannad över krascher, så jag har väldigt svårt att gå in så på djupet i just den här kategorin, så jag passar faktiskt.
Det låter vi dig göra, för man ska inte utse årets krasch liksom sådär, men jag vill ändå säga att det kraschen i Texas visade ju ändå att säkerhetsinnovationerna med aeroscreen och så fungerar väldigt bra i IndyCar, så att skönt med en IndyCar-säsong där inga allvarliga skador i längden. Felix var ju den som drabbades värst ut i Detroit, därför vi inte ville ta upp den här. Men säkerhetsinnovationerna fungerar ju i IndyCar, så det såg vi också i Texas.
Men ta ett lite glättigare ämne då. Årets livery.
Ja, förra året så utsåg vi ju Marcus Ericssons Husky livery. Och vi ska inte utse samma livery som årets livery två år i rad, utan jag tittar på vad har funnits för nya lackeringar på griden. Och det har inte varit så himla nya många i år ändå, utan det har varit en del throwbacks, en del liknande från tidigare i år. Men vi har ju haft McLaren har ju haft några special editions, särskilt på Felix bil på Indy 500 och i Nashville. Sen vill jag nämna Sebastian Bourdais Rokit Foyt nummer 14. Sen hade vi J.R. Hildebrands också en Foyt-bil på Indy 500 med när han fick ha bil nummer 1 eftersom det var ju 60-årsjubileum från AJ Foyts första seger. Men Ronny, vilken är årets bästa livery?
Ja, jag vill ju slänga in en liten bubblare här, en fjärde nominering, och det är ju RC Enerson och Top Gun Racings homage till den här gamla, vad heter den nu igen, den heter Johnny Lightning-bilen, ja. Från 60-talet.
Mm, ja, 70-71 vann Alan Surrey Indy 500 med den.
71 var det, okej. Okay. Det är alltså den här blåa bilen med gula blixtar på. Och den röstar jag på.
Anna?
Jag röstar på McLaren. Och det är helt enkelt för att jag har ju min bas i en annan racingserie i Formel 1. Och jag gillar faktiskt att vi har ett team som finns representerat både i IndyCar och i F1. De har dessutom ser att de hör ihop.
Oj, nu blir jag sitter jag på pottan igen. Men jag vill faktiskt ändå säga att jag gillar McLaren Special Editions-scheman ändå. Top Gun Racing
är ett fel på dig. Du fattar inte, fattat det. Jag tror du förstod dig på IndyCar. Då ska det inte vara samma. Ja, men då ser man att det är ett team. Så, men de heter ju samma. Det står ju Aaron McLaren. Så det räcker väl. Måste de se likadan ut också?
Jag fattar det. Nej, hjärtat. Ja, du menar väl Hammarby ser väl för fasen likadant ut oavsett vilken sport de spelar.
Bajen. Ja, nej.
Ja.
Nej. Men jag skulle... Jag vet inte.
Ganska roligt att jag fick Jakob att ändra sig här nu bara genom att bli lite arg.
Och du som inte ens kan bli arg.
Men...
Jag nej. Jo, jag kan bli arg ibland.
Ja, jag gillar throwbacks, men jag kommer ihåg förra året så satte jag regeln att en riktigt bra delivery ska vara något nytt också. Men jag kan kanske ge den här till en throwback ändå, Top Gun Racing, just för det lilla stallet. De ska ju något för sig. De kvalar inte in till 500.
Vad svag du Jacob, är, Jacob.
Jacob, Jacob, oh. Du har min tillåtelse, du får säga McLaren om du vill.
Jag ville säga J.R. Hillebrands bil, men vi kanske låter det här vara dött lopp. Vi får nog låta våra lyssnare att avgöra vilket som är årets livery ändå. Vad tycker ni om det?
Ja, men gör det.
Så kan vi också gå in och rösta på ta Annas röst då för årets krasch också, för jag tycker jag var väldigt mesigt av henne att backa ur den grejen.
Jag tycker inte om krascher. Jag vill inte uppvigla till krascher.
det är en bra poäng.
Ja.
Men då, så den viktigaste kategorin är ju årets WTF. Vad var det knäppaste ögonblicket i år? Är det verkligen taget med Marcus flygtur i Nashville? Eller är det att Alex Palou blir mästare?
Har vi ingen tredje kategori alternativ där?
Ingen olycka på banan på Indy 500 var väl väldigt bra förvåning.
Jo, men det var inte så roligt. Det var ju ingen WTF kanske. Inte tillräckligt mycket.
Helio Castroneves då?
Den är ju vassare i så fall. Vi nämnde knappt Helio Castroneves inför Indy 500, vilket jag skäms fortfarande över. Mm-hmm. Och gör det så... Ja, han kanske stod för det sportsliga WTF-ögonblicket. Men jag skulle nog ändå vilja säga Marcus flygtur och senare mera vinst på Nashville ändå.
Mm.
Ja, just det, flygturen. Det är väl flygturen som är isolerad där, tycker jag.
Ikonisk den bild.
Ja.
Jag håller till Halo faktiskt, för jag tyckte det är coolt det sättet som han vann Indy 500 på.
Mm.
Alltså helt borta från förhandssnacket. Han kör inte ens en hel säsong och han kör en bil som var ingenstans för ett år sedan.
Mm.
Och så vinner han. Det tycker jag är riktigt härligt.
Jag är också så här att eftersom jag avskrev Alex Palou på förhand så himla mycket, så jag får nog ta på det att det är årets häftigaste ändå. Palou blev så pass värdemästare. Så stabilt, fantastiskt kört. Och vi får väl helt enkelt inte hålla med varandra om vad som årets WTF är. Men det är ju ett antal fina moment vi snackar upp i alla fall.
Men jag köper faktiskt alla tre i det här fallet. Ja. Jag tycker alla tre är klockrena. Ska vi enas om att det är dött lopp mellan de här tre då?
Jag är på.
Ja, det är det ju. Om vi alla tre röstar på varsin. Så att det kanske är ytterligare en fråga som lyssnarna får avgöra då.
Ja.
Få utslagslösten i.
Mm.
Sen hade du en bra kategori, Anna, som du slängde in som en liten bonus här nu i eftermiddags.
Ja, men jag tycker ju faktiskt att vi ska plocka fram årets svensk också.
Mm. Och vilka har vi nominerade där då? Vi har Marcus Ericsson, va?
Marcus, Linus Lundqvist tycker jag.
Felix Rosenqvist, han har väl också kört i år. Vi har Rasmus Lind också.
Mm.
Vi har Mattias Jönsson i Penske som chefsmekaniker där. Det är ju fem. Vi har Oliver Askew, 5,5. ska vi nominera Stefan Lillövers Johansson också, bara för att han är den han är och är där han är?
Ja, varför inte?
Ja, det är ju sjukt. Ja, vem tycker ni då? Årets svensk.
Det var någon av er som sa för ungefär en halvtimme sedan att det har varit Marcus Erikssons genombrottsår. Så ja, Marcus.
Två segrar, Marcus.
Ja, men då sätter jag väl Linus Lundqvist som årets svensk då. För det var ju verkligen med två stycken som fått det stora genombrottet i år inom amerikansk racing då. Mm. Då var det ju Marcus såklart. Men jag sätter mer oss på Linus och framförallt hur han avslutade det här nu i sista racet på Mid-Ohio. Jag tycker det var briljans i hur han levererade i vätan där när alla var överallt på banan och sladdade och kraschade. Så höll han ihop det hela vägen. Så att, ja, han har gett ett avtryck i år. Så att, min röst är ändå på Linus Lundqvist.
Mm. Ska vi prata lite Indy Lights då innan vi avrundar med att gå igenom topp 10, rookie of the year och vad svenskarna hamnar i Indycar-mästerskapet.
Mm.
För Jag tittade också på Indy Lights-finalen och tv-sändningen var ju inte en tv-sändning om man kollar på direktsändning på YouTube, utan det här var ett lopp utanför IndyCar, det vill säga fanns inte sådana tv-kameror redo att fånga. Men man hade ju live-timing på skärmen i alla fall, och då såg man ju ett stundtals var Lundqvist uppemot 5 sekunder snabbare än någon annan på banan. Och det är ju rätt häftigt att bara vara det.
Säsongen i stort är, tycker jag, Indy Lights. Det är ju ett problem som de har, det är att det är väldigt begränsat med omkörningar, och när väl racet sätter sig så är det inte så mycket nödvändigtvis som händer. Men det har ju, alltså, så som Cal Kirkwood gjorde sin säsong, med att det är ganska signifikativt för honom, för det var samma sak när han körde mot Rasmus Lind i serien under här nu för 2 år sedan. När Rasmus hade den starkaste inledningen, Cal Kirkwood kom liksom efterhand och var jättestark på slutet då. Så att jag hade liksom aldrig räknat ut honom överhuvudtaget. Men jag tycker det har ju varit 3 förare som har dominerat det här.
Vann varenda lopp, va? Och visar ju att Indy Lights är en bra skola, för man lär sig köra racerbil med de här bilarna. Och jag tror alla 3 kommer dyka upp i IndyCar om 1 år eller 2.
Överlag ett starkare startfält i år, och kommer nu förmodligen bli ännu starkare och ännu bredare nu när Jordy Penske och hans gäng även tar över den serien inför 2022.
Det kan bara innebära bra saker, för Penske är ju inte någon som är flashig, utan han ser till att saker händer i bakgrunden först och främst.
Och sen, för att nämna Rasmus Lind också, så hade han ju, det var ju, gjorde ont i hjärtat när han inte kom till start i början av säsongen. Hoppades ju att han skulle få göra ett inhopp, vilket faktiskt blev nu då i Hunkos Racing, vilket är ju sig en otacksam uppgift med tanke på att Hunkos har haft ett tufft år. De har ju liksom fått bygga upp ett team inför i år som på nytt liksom. Och så att det har ju varit en startsträcka där, men han visade ju prov på bra fart, och det är inte så konstigt att han inte liksom fick till kvalen helt 100% med tanke på att detta har varit en omställning för honom, just att komma under full med däcken i år då. Men en fullt godkänd insats får jag ändå säga av Rasmus Lind också, och vi hoppas att vi ser honom nästa år.
Och han vann i LMP3 på Virginia i helgen som var, efter en fantastisk snurrning.
Ja. Och en helt briljant omkörning på sista varvet där. Så att, ja, han levererar IMSA också. Kommer vi se Linus och Rasmus på startlinjen i Indy Lights 2022, tror ni?
Vi kan väl hoppas på det i alla fall.
Ja, om inte Linus och Rasmus i Lights, så i alla fall Rasmus i Lights, Linus i IndyCar.
Ska vi dra avslutande slutställning här nu, topp 10 i IndyCar, vem som blir rookie of the year?
Ja, Alex Palou. Efter lite om och men i slutet av säsongen, Portland var ju lite för spännande, men kom ut med segern där, och sen så tog han hem även fina resultat de 2 sista loppen. Han vinner på 549 poäng. Justus Newgarden, 2, 511 poäng, så det blev en ganska beskedlig distansen då mellan nästan 2 mästerskapet. Pat O'Ward tappar mot slutet ner till en 3:e plats i mästerskapet på 487 poäng. Och sen Scott Dixon, lite osynlig, men som vi säger, en annan förare kan ju bara drömma om hans resultat fortfarande. 481 poäng. Colton Herta avslutar ju superbra, 455 poäng, så han lägger 20 poäng mellan sig och Marcus Ericsson, som kommer 6:a på 435. Sen så sen 7:e plats, Graham Rahal, som stabil säsong. Ingen bra kval från hela stallet. Takuma Sato hade ju typ också sämsta kvalsnittet av nästan alla heltidsförare. Och det var där Rahal tappade väldigt mycket, inte bara kraschen på Indy 500. 389 för Rahal, 6 poäng för Simon Pagenaud, 383. Sen Will Power ändå räddar den topp 10 mästerskapet på 357 poäng, och sen 10 Alexander Rossi på 332.
Och Rookie of the Year gick ju till slut till Scott McLaughlin, för på en 14:e plats i mästerskapet, och det blev ju väldigt jämnt mellan honom och Grosjean då, som slutade på 15:e plats där. Men jag får ju ändå säga det, att det är starkt av Grosjean då, med tanke på att han körde ju inte full säsong i år. Nej. Det är ju annorlunda 2022 då, ska bli intressant att se.
För 2022 års del ser vi också fram emot Felix Rosenqvist för bättre resultaten. Den 21 plats som det blev i år med 205 poäng.
Det lägger vi bakom oss och glömmer nu och bara blicka framåt.
Ja.
Och tyckte ni inte att vi pratade tillräckligt om Marcus Eriksson och Felix Rosenqvists säsong här nu, så kommer det ju nu i en dubbelintervju i nästa vecka. Så det kan ni se fram emot då när Anna och Jakob har pratat med respektive förare. Och ja, med det så lägger vi väl säsongen 2021 handlingarna och tackar våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacing.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden
Indiepodden.
Tack Anna och Jakob för den här veckan.
Tack Anna, tack Ronny.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.